Välkommen igen till Det goda samhället TV. Idag ska vi återigen förstå samtiden lite bättre, hoppas vi. Och detta i samarbete med Katarina Barling. Katarina, du var ursprungligen humanist, har jag förstått. Och det ska vi fira på det sättet att, och du läste litteraturvetenskap. Och det ska vi fira på det sättet att i slutet av programmet ska du få ge ett lästips. Så kan vi se fram emot det. Men nu är du docent i statsvetenskap på Uppsala universitet. Du jobbar på, vad heter det nu, när jag skrivit upp där, Institutet för personal- och företagsutveckling. Ett företag som ägs av Uppsala universitet. Och du är jättekänd från TV, du som statsvetenskapare brukar kommentera saker och ting. Och i tidningarna skriver artiklar, alltihopa där. Och du är expert på svenska partikulturer. Och det är det som jag tycker ska bli skojigt att höra lite om. Och då tänkte jag så här att vi skulle, om det passar dig, så skulle vi kunna börja tala lite om Moderatpartiet. För det är väl det parti vars inre kultur man har mest anledning kanske just idag att undra över.
Ja, jo, det är mycket med Moderaterna nu. De har en kultur som är väldigt hierarkisk. Det är viktigt att vara korrekt, att följa korrekta procedurer. Det är också en kultur som är väldigt kollektivistisk, vilket en del blir lite förvånad över.
Det blir man lite förvånad över.
Ja. Många förknippar ju Moderaterna, nu har ju Moderaterna en historia där man varvar och ibland kombinerar liberalism och konservatism på olika sätt. Men man kan nog ändå säga att från Gösta Bohman och långt framåt så var Moderaterna ett parti som man förknippade väldigt mycket med den liberala tankevärlden. Det handlade väldigt mycket
om... Men vänta, jag fattar det. Ja. Du säger att det är ett hierarkiskt parti.
Ja.
Pyramid, så här.
En pyramid, ja.
Den som sitter högst upp bestämmer nästan allting.
Allt.
Och den där nere bestämmer ingenting. Är det så i Moderaterna? Är det så att de ledarskapet, ledaren...
Ja, det är så. Man, alltså den här hierarkiska ordningen. Det kan vara en person eller det kan vara en grupp personer. Mm. Som, men alltså ledningen, ibland en ledare, som har ett otroligt stort utrymme att styra. Och det ser man i Moderaterna som naturligt, för det ingår ju ledarens uppdrag att leda. Annars är ledaren inte ledare, menar Moderaterna.
Okay.
Och det gör att om Moderaterna är missnöjda, ytterst är det ju förstås Moderaterna som bestämmer att ledaren är den här suveränen då. Mm. Så att om Moderaterna sen finner att nej, men ledaren håller inte måttet, så avsätts ledaren.
Mm.
Men så länge ledaren är ledare så har ledaren ett väldigt, väldigt stort och starkt mandat.
Att som gamla kungar som man högg huvudet av när de inte passar längre.
Ja.
Kanske inte riktigt.
Ja, ja nej, inte riktigt, men billigt. Ja, nej, men det, man kan säga så här att det är ett parti där det är både väldigt lätt och väldigt svårt att vara ledare. För det är ju lätt på det viset att man kan peka med hela handen och gruppen
och så lyder de.
Och så lyder alla. Mm. Men samtidigt så är det ju den här bilden du gav här med att risken för att halshuggas, och det är väldigt höga krav som ställs på ledaren också att leverera. Leverera ett
om vi tar, det där är väldigt intressant. Finns det något annat parti som är något, om vi nu säger att Moderaterna är det mest hierarkiska partiet, finns det något annat parti som är motsatsen?
Ja, det parti som är mest olikt i kultur, Moderaterna, Miljöpartiet, som misstror allt vad hierarkier heter.
Mm.
Ordning överhuvudtaget, alltså Moderaterna värdesätter ordning något oerhört. De menar att det är helt avgörande för att man ska fungera med, som parti. Medan Miljöpartiet menar att den där typen av tydliga strukturer, kanske professionalitet i politiken, rollfördelning på det här tydliga sättet snarare är så ett hot mot idealiteten. Miljöpartiet menar att man ska drivas av idealitet och kanske till och med känslor.
Medan men då blir det oordning, blir det inte det?
Ja, då blir det oordning. Ja, och det tycker det, inte
det
Moderaterna om.
Kanske.
Ja, jag skulle säga att både Moderaterna och Miljöpartiets respektive problem hänger väldigt nära samman med...
De lider av sin kultur, ja.
De lider av sin kultur.
Okej, Moderaterna där... Och Miljöpartiet där. Och de andra då? Jag, får jag gissa? Jag skulle tro att till exempel Socialdemokraterna är ganska nära Moderaterna.
Mm.
Är de det?
På många sätt är de det. Men till skillnad från... man kan säga så att kollektivismen har de gemensam. Både Moderater och Socialdemokraterna har kulturer som är väldigt kollektivistiska. Det som är skillnaden är att i Moderaterna så är kollektivismen helt och hållet kanaliserad så att säga. till ledaren. Medan i Socialdemokraterna så är kollektivismen utspridd över gruppen på ett annat sätt. Okay. Och det betyder att ledaren i Socialdemokraterna bör, om ledaren ska vara riktigt, riktigt omtyckt, visa på olika sätt att ledaren är underordnad rörelsen eller gruppen. Och förankring är väldigt viktigt och så. Förankring, det är inte sånt som moderater talar så mycket
inte på med det.
Nej, det är så ineffektivt.
Det är väldigt spännande. De andra partierna, vad sätter in på den, om vi, vad står det på skalan förresten? Graden av auktoritet? Eller?
Ja, det kan man säga. Individualism kontra kollektivism är den ena dimensionen. Och sen så korsar jag den då med en dimension som handlar om i vad mån finns det ett, så att säga, ett ganska teoretiskt samstämmigt sätt att tänka. Det är ofta då teoretiskt, man hänger upp sättet att tänka på något teoretiskt system. Mm. Kontra då ett mycket mer flexibelt, rörligt sätt att tänka, där det finns en mycket större variation.
Kan ni ge något exempel? Vad är teori? Det är marxism till exempel.
Det är marxism, ett tydligt exempel.
Och vad har man då på andra?
Då har man alltså, det här är vårt parti står för vissa idéer, men de behöver kanske inte vara så knutna till en väldigt, väldigt tydlig ideologi. Utan det finns ett större utrymme för pragmatism.
Ge ett exempel på det.
Ja, Socialdemokraterna till exempel, de har ju ett mycket mer flexibelt sätt att förhålla sig till socialismen än vad Vänsterpartiet har. Till exempel. Det är ett uttryck för att det finns. Och det gör ju i och med att man är mer öppen inför vad socialism är. Mm. Det kan ju vara allt från alltså socialliberalism till ganska långt ut på vänstersidan. Mm. Det gör att det finns också en större variation bland människorna.
Men du, fast jag frågar. Ja. Nu har du i ditt schema så har du placerat in Moderaterna, i någon mån Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Jag fattar det. Tror jag. Och sen så går vi till de övriga partierna. Men vad har man det här schemat till? Vad förstår man bättre? Innan vi går vidare.
Ja, jag skulle säga att man förstår bättre vad som är väldigt grundläggande drivkrafter för partierna. För partierna har ju olika ideologier. Och det vi brukar tänka att men det som skiljer partierna åt och förenar dem ibland
är
ideologi och sakpolitik. Ja. Men när jag har studerat partierna så visar det sig att det finns väldigt, väldigt olika sätt att se på vad är kunskap, vad är säker kunskap, vad är god kunskap, vad finns det för utrymme för individen i en grupp. Vilka möjligheter har ledaren? Hur ser man på ledaren? Och det där är en dimension, då, den här kulturella dimensionen, den präglar också väldigt tydligt arbetet.
Det blir inramningen. Nu vet jag inte hur jag ska börja. Menar, det där med ideologierna, det har vi ju lärt oss. Det jobbar vi normalt med, att moderater, de är konservativa, liberaler och de är vänsterpartiet, socialister. Mm. Men vad du pratar ju helt en helt annan dimension om hur de ser på människan, hur de ser på livet och så vidare. Det här är en svår fråga, eller dum. Är det viktigare än deras partiprogram?
Nu är jag lite skev eftersom jag har forskat om det här, så tycker jag ju att det är väldigt viktigt. Men jag skulle inte säga att det är viktigare, men jag skulle säga att det är minst lika grundläggande.
Och för ibland, att förstå dem så måste man fatta deras kultur.
Ja, framför allt för att förstå varför de hamnar i problem. Mm. För det är viktigt att komma ihåg att de här kulturerna, olika sätten att vara. Jag har inga, och de teorier jag använder, det finns ingenting som säger att någon kultur är sämre eller mindre demokratiskt. Inte det. Men de ger olika styrkor. Mm. Men de ger också olika svagheter. Mm. Och just att man är så fångad i sin kultur, sitt sätt att se. Att kulturen är ju glasögon, ett filter som man ser världen genom. Mm. Och eftersom man är så fångad i de här den egna kulturen, gör att man, det som då är den egna styrkan i vissa situationer, om man inte förmår anpassa sig till den situation som råder, så blir det en svaghet.
Men bara så vi klarar av de övriga partierna och inte glömmer bort dem, var skulle du placera in dem?
Nu ska vi se, jag skulle säga så här att de Moderaterna är ganska ensamma i sin extremt hierarkiska konstruktion. Det finns ingen som är så tydligt där. Mm. Socialdemokraterna har en viss tendens åt det hållet. Men samtidigt så har Socialdemokraterna något som gör att de inte stämmer in alls där. Och det är att de har så svårt för privilegier för eliten.
Okay.
Moderaterna har inga problem med att ledningen har privilegier. Socialdemokraterna, det är mer illa sätt där. Det betyder inte att det inte kan finnas ledare som tar sig privilegier.
Nej.
Men det är inte legitimt.
Nej,
och då får man göra det lite ned. Inget man manifesterar. Centerpartiet och Kristdemokraterna är också ganska lika Socialdemokraterna. De ligger i samma ruta. De har också det här pragmatiska förhållningssättet och de är tämligen kollektivistiska. Inte lika mycket som Socialdemokraterna eller Moderaterna. Men de är också, det handlar om gruppen väldigt mycket. Att anpassa sig till gruppen. På lite olika sätt, men likväl. Sverigedemokraterna, som jag inte har hunnit skriva lika mycket om, trodde jag skulle vara som Moderaterna. Men jag skulle säga att min preliminära bedömning är att Socialdemokraterna också ligger i den här mer pragmatiska,
Sverigedemokraterna.
Ja, kollektivistiska hörnan. Ja. Inte i hierarkin.
Nej.
Och då är det många som säger, ja men de är ju lika, det är en fråga som är viktig och sådär. Då vill jag påminna mig, ja men det här handlar inte om ideologi, det här handlar om kultur.
Mm.
Och om man skulle kunna kalla den här typen av kultur som Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna och Centern har då. Alltså det är strävan efter att man ska vara som en enda stor familj. Det ska finnas en gemenskap. Ledaren ska vara en del av gruppen. Ledaren ska inte vara någon där uppe. Och då säger många så här, ja men Sverigedemokraterna, de är så toppstyrda och de utesluter medlemmar stup i kvarten och så. Och då skulle jag svara på det att en kultur som verkligen är toppstyrd och väldigt strikt hierarkisk, den behöver inte hålla på att utesluta medlemmar. För den
lyder.
Sen så finns det en del som talar för att det kan vara så att Sverigedemokraterna rör sig, alltså att de skulle, det finns nog personer där som tycker att de skulle behöva mer av hierarki, dra sig i den riktningen. De är fortfarande ett ganska nytt parti.
Ja, man vet inte så mycket om vilken kultur de har. Jag har i alla fall ingen
Nej, de är ju ganska okända. Jag har ju intervjuat ett antal och talat mycket mer om. Och de beskriver en kultur, och än en gång, det här betyder inte att den här storfamiljen, det kan ju låta väldigt trevligt. Men den
är inte, ja. Vilka, alla partierna är som storfamiljer utom Moderaterna?
Nej, för i storfamiljen har vi då de här fyra partierna. Alltså Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centern och eventuellt Sverigedemokraterna. Då. Och att jag säger eventuellt är för att jag har inte, jag är inte riktigt klar där. Men det är min hypotes. Att det är där
och Miljöpartiet, de är inte så...
Nej, de är väldigt, de är snarare som ett nätverk skulle man kunna likna dem med. Alltså där är man, det är väldigt rörligt vad man får vara lite hur man vill. Så man behöver inte följa någon viss mall för att vara miljöpartist. Och man behöver inte tänka på ett och samma sätt. Samtidigt så är det också ett väldigt stort utrymme för individen att i stort sett distansera sig från gruppen. Och ett exempel på det ser vi ju det här, hur det finns inget parti där de tidigare ledarna i Miljöpartiets språkrör hela tiden håller på att kritisera det egna partiet så mycket som är Miljöpartiet. Och till och med går ur partiet. Det är också ett parti där man hela tiden, man betonar på olika sätt att ledaren inte är ledare, till exempel genom att kalla de språkrör, att ha två stycken, det är tidsbegränsat. Det är ett parti, skulle jag säga, där man helst inte vill ha en ledare. Men det är en sorts administrativ funktion, man behöver det här då som vi andra kallar ledare. Då.
Men har vi inte glömt ett parti?
Jo,
vi
har glömt
Liberalerna, vad de heter.
Ja, Liberalerna nämnde vi och Vänsterpartiet. Och det är lite roligt för att det är just det här hur partier som kan ha helt olika ideologi ändå kan vara kulturellt nära varann. Och Vänsterpartiet och då Folkpartiet som de hette, när jag undersökte dem, nu Liberalerna, de är väldigt, väldigt lika.
Ja.
De är jättelika. Jag brukar skoja om det, att det är min drömregering, det är Vänsterpartiet och Liberalerna. Det skulle bli väldigt intressanta diskussioner. Det skulle inte bli så mycket gjort, men det skulle bli mycket kvalificerade samtal. De är teoretiska båda två, de är individualistiska. De har ett kritiskt perspektiv som tar sig lite olika uttryck. I Vänsterpartiet så innebär det här kritiska perspektivet att man är väldigt mån om att hela tiden ifrågasätta ledningen. Det finns en likhet mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet så tillvida att i båda fallen är det ganska jobbigt att vara ledning, för att man kan inte långt ifrån Moderaterna peka med hela handen. Men skillnaden är, för man blir kritiserad, ifrågasatt, man ser i båda de här partierna lite grann som att ledningen kan ju vara ett hot mot våra rena idéer, fina idéer. Och därför så ska de ha liksom nageln i ögat på dem hela tiden. Men det som är skillnaden är att Vänsterpartiet vill ha en ledning. Medan Miljöpartiet, som jag nämnde då, helst skulle de inte vilja ha någon ledning. Men nu måste de ju ha det. Jag skulle säga Liberalerna, där i det här kritiska sinnelaget, tar sig mer uttryck så tillvida att man... det är en kritisk diskussion. Alltså man ser sig lite grann som att vi är det parti som är ett utflöde av upplysningens idéer.
Ja, de är intellektuella
ja, allihopa. Ja, ja. Och det har de ju likt med Vänsterpartiet också. Men Vänsterpartiet, Vänsterpartiet är lite mer aggressiv i sin kritik. Medan i Liberalerna är det mer det här...
En mer tolerant kritik. Så
här. Ja, eller en mer det är mer diskussion för diskussionens skull.
Okay.
Det är inte så att man så sitter och sneglar, nu sa ledaren eller ledningen någonting, då måste vi kritisera. Utan vem som än säger något så är det så här, det där argumentet inte tåler inte, nu där behöver vi gå ett varv till och så.
Så att medan i Moderaterna så lyder de bara?
Där lyder de. Okay. Och det har vi ju sett vad det har fått för konsekvenser. Apropå det här att kultur påverkar hur ett parti, de problem ett parti kan försättas i.
Beskriv närmare, på vilket sätt har kulturen försatt Moderaterna i ett problem?
Jag skulle säga att Fredrik Reinfeldt var ju en oerhört stark ledare. Han var en stark person, han var en mycket begåvad person. Och han hade då dessutom den här kraften som den moderata ledaren har. Och han var på många sätt den perfekta moderaten. Om man hörde Fredrik Reinfeldt så var det så här, så där ska en moderat låta för att uppfylla kraven i den moderata kulturen. Sen var Fredrik Reinfeldt också lite motsägelsefull så tillvida att han i långa stycken så var han väldigt pragmatisk. Och han var också, drog på många sätt åt en mer konservativ riktning. Det handlade inte om systemskifte längre, så som det gjorde under Bild till exempel, eller Bohman, även om han använde andra ord. Han menade att vi ska försöka regera, vi ska inte sitta på läktaren i opposition och skälla.
Men i vilket fall, det var han som bestämde färdriktningen?
Ja, men det som är det knepiga då för partiet med Reinfeldt, det var att i en fråga var han väldigt opragmatisk och snarast dogmatisk, och det var ju då i migrationspolitiken i förhållande till Sverigedemokraterna i den delen, och det är den då som han har omprövat nu om man menar att det har skadat partiet rätt eller fel, men det är den bedömning som Moderaterna gör och det har skett en omprövning. Och då kan man ju tänka så här, ja men det där, eller inte bara tänka, jag vet ju att det fanns ju de som var kritiska mot Reinfeldt redan under Reinfeldt. Men det finns inget utrymme för kritik i Moderaterna. Man ifrågasätter inte ledaren. Och Reinfeldt var en sån extremt stark och beundrad ledare. Han var på många sätt så framgångsrik också. Han förde in Moderaterna i regering och fick dem att bli omvalda till och med, moderatregering. Så att man ifrågasätter inte honom. Och jag vet ju när jag har talat med, det är många moderater jag har talat med som har sagt det och sa det då också, att nej men, det här, vi tror det här är fel. När det gäller migrationspolitiken och SD. Vi tror det här kan bli fel. Och sen decemberöverenskommelsen som ju följde av det, som ju var Reinfeldts konstruktion i grunden, som Anna Kinberg Batra ärvde. Och då sa jag så här, men varför säger ni ingenting? Nej, men det jag går inte. Det är det rena anarki, om man säger det.
Precis. Nej, det där är sant. Ann-Marie Paulsen har ju berättat mycket om det där, och Finn Bengtsson också.
Ja. Knapptryckarkompaniet.
Ja, ja. Typ.
Ja. Det är intressant att de två är personer som har väldigt stark ställning utanför politiken också. Och akademiker, och höga akademiker. Det tror jag är... Det är ingen slump. Ja, det är ingen slump.
Men du... hur passar... Jag ska inte fråga om Kinberg Batra, men Ulf Kristersson, hur passar han in i det där mönstret med den här nästan omnipotente ledaren? Han är ju en resonerande typ.
Han är en resonerande typ, men det var ju visserligen Reinfeldt också. Jag skulle säga att Kristersson och Reinfeldt är... Jag tror att de är väldigt olika på många sätt, inte det jag säger. Men i sin yttre framtoning så är de ganska lika. De är väldigt korrekta, de är ganska formella. Och det var ju inte så att Reinfeldt inte kunde vara resonerande. Absolut inte. Jag tycker att Reinfeldt lät ofta som ett utskottsbetänkande, givet att följande och så. Så att jag skulle säga, han uppfyller också de här kraven som Moderaterna har på att ledarna ska vara korrekt, alltså en som analytisk, välstrukturerad, välformulerad, det har ju också Kristersson. Sen är ju Kristersson intressant, för att Kristersson, Elisabeth Svantesson och Tobias Billström, de företrädde ju en annan linje i migrationspolitiken, som är ganska lik då den som man företräder idag. Men de förlorade ju där. Det var ju Reinfeldt-linjen då, att gå in i överenskommelse med Miljöpartiet, det var ju den som vann. Och så ska man ju också komma ihåg, det är viktigt att nämna ändå, att även om det var Reinfeldt vi hörde, så var det ju en alliansregering bakom det här. Så vi hade ju fler partier än Moderaterna som styrde över vad som skulle vara regeringens linje. Men det är klart att Reinfeldt var stark där också.
Men tror du, eller menar du, att Moderaterna har ändrat sig i migrationsfrågan?
Alltså jag har ju inte inblick i moderaters hjärnor, men det är ju ett flertal väldigt framträdande moderater, Anna Kinberg Batra, Anders Borg med flera, som verkligen har nästan alltså klätt sig i säck och aska och sagt förlåt, vi hade fel, det var en felbedömning. Om de menar det kan inte jag veta, men det man kan säga är ju det att den migrationspolitik man företräder idag, den är ju inte, om man ser ett historiskt perspektiv hur Moderaterna förhållit sig i de här frågorna, så är den ju inte konstig som moderat politik. Det hade ju varit märkligare om Miljöpartiet plötsligt företrädde den här linjen. Då ska man ju fundera, men står de verkligen för det här eller är det ren anpassning? Men Moderaterna har ju alltid haft en restriktiv syn i de här frågorna. Så det är ju snarare där Reinfeldt-perioden som är en parentes, snarare än att det här skulle vara en avvikelse.
Jag menar det. Alltså, vad har de för uppfattning idag då, Moderaterna, i den här frågan? Jag tycker det låter på Kristersson som han säger att vi ska säga någonting och Sverigedemokraterna får stödja oss om vi vill, men vi kommer inte att prata med dem i alla fall.
Och så har jag, det är alltid vanskligt att tolka. Nej, men om man skulle säga en skillnad då mellan honom och Anna Kinberg Batra, så är det ju den att hon var ju då i slutskedet här inne på att man även skulle kunna tala med dem. Och där har ju inte han sagt.
Verkade det som ett kort tag.
Ja, medan han då säger inte det, men däremot så säger han så här, vi vill lägga fram våra förslag och vill de rösta på dem så får de göra det. Mm. För en period, det var ju Reinfeldts linje, att deras röster var i stort sett smutsiga. Alltså rösterna gick
Man ville inte ens ha dem.
Nej, de var oanvändbara. Och det var ju det som låg i decemberöverenskommelsen. Mm. Att ingen skulle behöva, alltså man, det var som att så här,
man låter hellre bli regeringen.
Ja, vi skapar en egen spelplan där Sverigedemokraterna är utestängda. Och så räknar vi räknar bort de mandaten. Det var ju det som var decemberöverenskommelsens grundidé. Kan man säga.
Okay.
Och den har ju Kristersson varit väldigt kritisk mot då, i efterhand.
Och om man tittar på de här 7-8 partierna nu, som där du, alltså det verkar ju de enda två partier som sticker ut lite, tycker jag, när du beskriver det är då Moderaterna och Miljöpartiet. De andra, till och med Sverigedemokraterna, är ganska lika. Men om vi tittar på hela kollektivet, om man jämför med andra länder, har du gjort det? Är de mera homogena här än i andra länder?
Nej, jag har inte studerat andra länder, och det finns inte jättemycket skrivet, det finns lite skrivet, och det jag skulle säga, det finns ju någonting i den svenska, alltså så här skulle jag säga, när det gäller de här, alla våra partier, så är ju jämfört med många andra grupper i samhället, så är ju allihop där åt det hierarkiska hållet, alltså det är en väldigt stark ändå styrning. Jag tror att skulle jag gå in i politiken, vilket jag aldrig skulle göra, bland annat därför, jag skulle inte stå ut. För det är en enorma krav på anpassning.
Ja, det hör man ju folk berätta om Moderaterna, men du menar att det är snarlikt. Ja, i Socialdemokraterna?
Ja, men jag skulle säga att i politiken överhuvudtaget, alltså det jag studerar är ju riksdagsgruppen också.
Ja.
Och där blir det ju, det kan ju finnas skillnader inom partiet. Det kan ju vara en sån här reflektion man kan göra. Om vi tänker oss att alltså kulturen i ett parti, den präglas ju av ett antal omständigheter. Den präglas ju bland annat av i vad mån man är van att sitta i regering.
Mm.
Och då kan man ju säga då att den här väldigt starka ideologiska konsekvensen som Reinfeldt ville bryta med, systemskiftestänkandet, den var ju delvis i alla fall en produkt av att Moderaterna var vana att sitta i opposition.
Mm.
Och då är det lättare att driva en väldigt konsekvent ideologisk linje.
Mm.
Medan Socialdemokraternas väldigt långtgående pragmatism är en konsekvens av att de har regerat så mycket.
Mm.
Och det har inte Vänsterpartiet, så de har kunnat vara väldigt renläriga. Om vi tar en moderat i Vällinge till exempel, på kommunnivå eller kommunnivå överhuvudtaget, där det handlar om mer praktiska genomförande frågor, så utvecklas det mer av pragmatism.
Mm.
Även om jag tror att en moderat även från Vällinge skulle ha lättare att förstå vad som pågår om han blev satt i riksdagsgruppen, eller hon i riksdagsgruppen, än vad en socialdemokrat eller miljöpartist skulle göra.
Men du beskriver nästan alla svenska partier som, vad skulle jag säga, innehavare av särskilt starka lydnadsgener. Om man jämför med
uppfostran
i alla fall. De lyder kort sagt.
Ja, de är förhållandevis lydiga. Även minst lydiga är Miljöpartiet.
De minst lydiga är Miljöpartiet, men de är ganska lydiga. Om vi tar bort Miljöpartiet så är de andra lydiga då, i alla fall.
Ja, hyfsat.
Hyfsat. Om man då jämför med ett annat politiskt system som man kanske har en liten hum om, nämligen det amerikanska, så är det ju totalt annorlunda. Mm.
Jo, alltså partierna är ju väldigt starka i Sverige.
Partierna är starka, vilket ger ledningarna världens
partierna är krafter. Svenska partier är väldigt starka. Och det där är ju, nu när många partier har väldigt stora problem. Så när det gäller till exempel att rekrytera nya medlemmar, så finns det ju en tendens, menar många då, som jag har inte forskat om det, men de som gör det, de menar att det här gör att det blir, partierna består mer och mer av personer som har ganska extrema uppfattningar. De menar inte extrema, men alltså mycket mer så att säga, på ytterkanten inom ramen för det, den ideologi man har.
Det hänger inte med. I ett exempel?
Ja, nej, men alltså en vänsterparti, nu är vänsterpartister är ju ett litet parti, men man tänker sig Socialdemokraterna då, som engagerade, de som är engagerade i Socialdemokraterna och de som väljer företrädare av Socialdemokraterna, de är kanske mindre mitten än vad deras väljare är.
De är någon sorts aktivister.
Ja, det drar tendensen att man tenderar. Det såg vi exempel på, för att ta ett annat land då, som jag följer, Frankrike. Mm. Alltså det här systemet med primärval. Det som hände och som gjorde att det var ju det som var förklaringen till att en efter en bara föll bort och Macron kunde vinna. Det var ju det att när man valde då, så valde man de som man tyckte var de bästa ideologerna för det egna partiet. Man valde inte de som skulle kunna tänkas locka flest väljare. Mm. Utan man fick de här extremfigurerna då som...
Men jag kan se det där, hur det finns inom socialdemokratin, så finns det ett gäng aktivister som har betydelsefullt inflytande när det gäller migration och när det gäller klimat och bla bla bla. Men hur skulle motsvarande extremister se ut inom Moderaterna och Liberalerna?
Du menar motsvarande extremister?
Ja, du sa att det finns en tendens att partierna, eller att extremisterna anrikas inom...
Ja, just det. Ja, nej, men alltså det kan ju vara, jag skulle säga så här, en typisk sån fråga är ju vinster i välfärden. Där det finns tecken på att i så att säga, en borgerlig, om vi tänker oss en potentiellt i alla fall moderat borgerlig väljarkår, så kan det finnas en uppfattning på många håll att kanske ligger något i den här kritiken från vänster ändå. Mm. Kanske faktiskt finns missförhållanden. Mm. Medan där, eller friskolor för den delen också. Mm. Där då man som parti har varit mycket mer benägen att, nej, men det här är den rätta vägen.
Moderaterna
talar vi om så.
Hur menar du den rätta vägen?
Det är så här, marknaden ska klara av allt. Ja. Ja. Mm. Och då kan man säga, det där är lite intressant, för där har ju Ulf Kristersson varit mycket tydlig med det, att det kanske inte är så att marknaden har de goda lösningarna på allt. Mm. Så där är ju han då lite, när man liksom lite längre ner i hierarkin, så kan det ju finnas nästan en ganska endimensionell syn på det där, att med marknaden är alltid bra, och alla begränsningar av marknaden, det är då som luktar. det är så. Han anknyter ju till Zetterberg, sociologen Hans Zetterberg, och säger att marknadslogiken fungerar på vissa områden, men på andra områden fungerar den sämre. Mm. Medan det här marknadstänkandet, skulle jag då säga, som från har liksom legat i det här marknadsliberala som har funnits väldigt närvarande i Moderaterna. Och det gör ju då att man, eller skatter för den delen, svenskar i gemen är något mindre negativa till att betala skatter än vad Moderaterna är, och då kanske man skrämmer bort de väljarna också. Mm. Och det här är att när det blir en, som du säger, en anrikning, alltså där som idégodset blir mer och mer utrerat.
Alltså jag tycker det här som du beskriver, så tycker jag är väldigt intressant, alltså att de här svenska partierna, kanske med undantag för Miljöpartiet, och är väldigt lydiga och hierarkiska, alltså, jämfört med vad situationen är i andra länder, vad vi känner till i varje fall. Ja. Är inte det där farligt? Det måste ju utarma politiken och partierna, för en person som tycker något och vill något och har en uppfattning, du till exempel, du skulle aldrig gå in i ett parti.
Nej.
Inte jag heller. Nej. Alltså jag har gjort mina försök, men det går inte.
Nej.
Och vi ser ju på Ann-Marie Pålsson och Finn Bengtsson.
Ja. Farligt är ju ett väldigt starkt ord, men det är definitivt ingenting som gagnar dem själva heller. Alltså jag tycker ju då dessutom att det kan vara negativt för den politiska diskussionen också.
Ja, men det måste ju vara, säger jag på försök då.
Ja.
Är det inte farligt för Sverige? Därför att det betyder ju att de människor som lockas till den politiska verkligheten. De som styr oss, de måste vara av en viss sorts typ. Det måste vara lydnadsmänniskor.
Lite så, ja. Och det tror det är, och det är en värderingsfråga. Jag tror ju inte att det är bra. Men det är ju inte något jag har belägg för på det viset. Men jag tycker ju att det finns... Alltså Moderaterna är ju ett extremt tydligt exempel där på hur man dessutom skadar sig själv genom att lyda.
Alltså att hur de skadar sig själv?
Nej, men de har ju de här problemen som de har idag. När de nu så har tvingats tvärvända, tvingats krypa till korset och be om ursäkt och säga vi hade fel, förlåt oss. Det är ju väldigt så här ovant att Moderater beter sig på det sättet överhuvudtaget. Det har ju att göra med att man inte, att de här rösterna, det fanns ju ändå personer som nu då säger att jo, men vi var kritiska redan då. Men varför sa ni inget då?
Ja, det var ju en del som sa. Det var en eller två.
Ja, men det var inte många. Och de var ju inte tillräckligt starka för att kunna utmana. De hade ju, hade de fått fler bakom sig så hade man ju kunnat ifrågasätta på allvar. Men det gjordes ju inte, och då står man där nu med decemberöverenskommelsen och allt som man menar nu är förklaringen till. Och det var för, men det var det här, jag skulle säga så här, Moderaterna var det här med att man också, lydnaden är en del i att man vill ha ordning och reda. Och det är liksom, det är den här risken för att anarki utbryter, att det blir som i Miljöpartiet om man börjar ifrågasätta. Så,
men
lite tillspetsat.
Men du säger hela tiden så här att det är någon slags omvändelse på gång, åtminstone i Moderaterna, i en avgörande migrationsfrågor och sådär. Är det någon omvändelse överhuvudtaget i den frågan i Sverige, i svenska partier?
Jag kan ju bara gå på vad de säger.
Ja.
Och de säger ju att
de har omprövat.
Ja, men om det är, alltså det är inte mitt område.
Nej,
så får du fråga någon annan.
Nej, men det håller jag med om att de säger det.
Men
när
de säger
det.
Och Moderaterna, alltså Moderaterna som ju tydligast har omprövat då kan man säga. Och till och med sagt väldigt tydligt att vi hade fel. Det var fel som vi gjorde så, när vi satt i regering. De har ju ännu inte prövats i regering.
Nej.
Så att man kan ju säga
det. Man vet inte vad de tänker göra.
Nej, men det skulle de nu komma i regering så får vi se vad som händer.
Ja, då får vi se. Ja. Det är kul att veta på det innan man röstar på dem.
Jo, det är ju det förstås. Mm. Men sen är det ju också den här komplikationen i Sverige att vi har så många partier. Och sannolika är väl att även om nu Moderaterna skulle komma till regeringsmakten så kommer de knappast att regera ensamma. Utan det kommer att bli kompromisser. Och hur de med sin nya hållning ska kunna kompromissa ihop sig med Centerpartiet till exempel i de här frågorna. Det vet inte jag. Men det verkar ju som att man står på väldigt olika platser där i synen på migration.
Då ska jag bara ställa en sista fråga angående Centerpartiet. Alltså, när Annie Lööf säger att vi kan ta emot 20 miljoner migranter, det är väl någonting sånt som har sagt. Hur går det att förklara med hänvisning till deras partikultur? Det är så främmande.
Nej, alltså jag skulle säga överhuvudtaget skulle jag säga Centerpartiet, det som har hänt i det partiet under senare år har förvånat mig. Bland annat den här diskussionen om ett nytt idéprogram. Och sen antogs ju inte det här väldigt långtgående idéprogrammet då.
Det var det här med Stureplanscentern?
Ja, det var alltså månggifte och man skulle inte kunna vara tvungen att låta barnen bli arvingar. Det var en hel del förslag som sen då, de var väldigt drastiska de här förslagen. Men jag skulle säga, och det där är ju väldigt i strid med, alltså Centerpartiet har ju i sin kultur varit det mest pragmatiska partiet av alla.
Ja, bondeförbundet.
Ja, men möjligen finns det en nyckel här. Jag vet inte om det där det ligger, men kanske en del. Och det är det att när jag studerat Centerpartiet, jag gjorde det första gången då runt år 2000. Då hade Centerpartiet väldigt dåligt självförtroende. Mm. Och de beskrev att de hade haft det genom åren. De kände sig ofta väldigt så här. Det här var ju innan Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt fann varandra. De hade känt sig väldigt illa behandlade av Moderaterna och så. Och de beskrev det som att de hade en väldig styrka i att vi ser oss som praktiska genomförare. Att vi kan få saker och ting gjorda. Men vi har lite dåligt självförtroende i riksdagen. För att riksdagen är väldigt teoretisk och vi har ingen stor ideolog. De andra har Burke och Marx och Mill. Och vi har Gunnar Hedlund i Rådom. Det var liksom inte i samma tyngd. Och det har jag funderat på ibland, det där att Centerpartiet inte har, och det här blir en del centerpartister sura när jag säger, men så är det, de är ju inte i grund och botten ett idéparti.
De är inte det?
Nej, utan det är ju som grundat i bonderörelse, ett lantbrukare, ett intresseparti. Och det är inget fel med det.
Mjölkpriset, det är inget fel på det.
Och det är absolut inget, jag har inget emot, men så är det. Och, sen så, och det gör ju då att man har inte det här som till exempel Liberalerna har, den här ur-idén som man bygger på samma sätt. Och då hamnar man i en situation, tycker jag då, alltså jag fick ju nästan lite så här en känsla att se, när man ser så här statsvetarstudenter på A-nivån på grönbete, så här, åh, nu har vi fått lära oss vad liberalism är, nu så ska vi dra fullt ut alla, nu ska vi härleda alla våra politiska förslag utifrån det. Uh-huh. Alltså nästan, alltså att det är lite nyrikt för att ta en bild. Alltså så här, man tar ut svängarna så det bara stänker om det. Och utan att ha en känsla för att det kanske finns annat. Sen vet inte jag om det, man ska ju också komma ihåg att person spelar ju roll i det här också. Mm. Och i vad mån det har att göra med det, eller om det här har att göra med Annie Lööf som person och hennes övertygelse i de här frågorna, som är en personlig övertygelse kanske, det vet inte jag. Men man kan också säga det att Centerpartiet är ett parti som är väldigt snällt mot sina partiledare. De är väldigt toleranta med sina partiledare på ett sätt som Moderaterna absolut inte är, och inte Socialdemokraterna heller. De är väldigt tålmodiga. De är ju, det kanske, centerpartister är ofta, när jag träffar dem, väldigt vänliga, jovialiska personer. Så.
Jo, men det är väl den svenska bondeklassen som de tillhörde ursprungligen.
Ja, jag vet inte vad det beror på, men jag konstaterar att så är det.
Och det är inte den, vad ska vi säga, hierarkiska storföretagskultur som Moderaterna.
Nej, precis. Och det gör ju också att Annie Lööf var ju väldigt ifrågasatt. Hon fick ju väldigt mycket kritik och som KU-prickade, det var mycket där. Men man lät henne sitta kvar. Mm. Och man låter sin ledare, hon är uppenbarligen omtyckt i partiet på många sätt. Så att man, och då kan hon ta ut svängarna på det här viset, uppenbarligen. Jag vet inte, det finns ju centerpartister som är kritiska också mot det här och står för något annat. Det är ju inte så att det här var det självklara i Centerpartiets historia. Eller historia.
Vi kan hålla på hur länge som helst. Ja. Det är oerhört spännande. Det är jättekul att prata med dig. Och där du säger får mig att fatta saker som jag inte har fattat tidigare. Men nu ska sluta. Vad är ditt litteraturtips?
Ja, nej, men det är Anna Karenina av Leo Tolstoj.
Varför det?
Ja, men där kan man ju förstå hur människor kan ställa till det för sig. Och,
hur då? Bara säg lite. Bara en preview så att alla köper och läser boken.
Ja, man kan säga att det finns ett par rader där som säger något om både människan och de politiska partierna också. Och det är ungefär... Alla lyckliga familjer liknar varandra, men alla olyckliga familjer är olyckliga på sitt alldeles eget vis.
Okej.
Den tycker jag.
Det ska vi tänka väldigt mycket på. Det där var inledningsorden, är det inte så i boken? Spännande. Tack snälla Katarina för att du ville komma hit.
Tack så mycket, tack.